massa tegel och bränt
bråte.
Trä och bråte. Mm. Och det har till och med brunnit i lärkträdet här.
Till och med staketet som...
Till och med staketet, ja.
Till och med här.
En speciell känsla att vara här och se. Mm. Eftersom man inte har varit här innan. Mm. Så det är en väldigt speciell känsla att titta på det här.
Det blir lite känslosamt för dig att
ja,
se.
Ja, nej, men jag tycker det är otäckt överlag. Så att det är överlag att man känner en sorg över att hur människor i lilla Mönsterås hittar på såna här dumheter.
Du har hört Brottsutredarna, idag med tidigare utredaren Bosse Åström och mig Sigrid Edsenius. Slutmix Björn Nitzler. Gå gärna in och följ oss i appen Sveriges Radio Play. Genom att hjärtmarkera Brottsutredarna missar du inga nya avsnitt.
Nu slår klockan 12.
Jag vill inte vara del av någonting stort. Jag vill vara del av något litet, hårt och blankt som glimmar i mörkret. När man blir äldre är det mycket viktigt att bevara barnet inom sig. Det är alltså mycket viktigt att inte släppa ut det. Nu öppnas buren och tiden släpps in till de skräckslagna ögonblicken. Nu stängs buren och världshistorien tar sin början.
Thank you. litteraturprogrammet Babel nämndes för ett tag sedan Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok som en modern klassiker. Det är en bok som gavs ut 2018 och har undertiteln En sjukskrivning. Här berättas om ett år med tvångstankar och anorexia, men kanske framförallt om att överleva genom fantasin och poesin. Isabella Nilsson är juni månadsdiktare i P1 och idag läste hon några stycken ur Nonsensprinsessans dagbok. Sen spelade Michel D'Alberto ett preludium i H-moll av César Franck.
Så lite om det vi hör under eftermiddagen. Vi börjar med Vetenskapsradion.
Aspen, ja, fisken asp, som om våren leker i strömmande vattendrag. Den lever ett hemlighetsfullt liv och vi har idag dålig kunskap om var de lever och var de leker. Ett samarbete pågår med att lära sig mer genom att märka aspar med chip och sändare. Vi följer med till Fyrisån i Uppsala för att se hur märkningen går till. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Och i dagens talkshow i P1 med mig Björn Werner och Jonas Bonnier så ska vi prata tv-spel. Nintendos nya konsol Switch 2 släpps ju idag och miljontals spelsugna i alla åldrar håller i detta nu febrigt på att öppna paketen till sin nya leksak. Men släppet har också kantats av kritik för att sakna innovationskraft. Är det här första steget mot konsolernas död? Vi ska inte bara prata spel, vi ska också prata om Nationalstadsparken som i år firar 30 år. Ett unikt parkområde i Stockholm där huvudstadens alla kungliga parker är sammanbundna i ett och samma stråk. Flera andra städer i världen har nu tagit efter konceptet. Vi har med initiativtagen till projektet. Inte minst för att fråga vad kungen tycker om det hela. Och så funderar jag själv på varför så många tycker det är pinsamt att tillhöra medelklassen. Många verkar skämmas, men har de skäl till det? Medelklassforskaren Lovisa Broström är med oss för att reda ut. Detta är vad Talkshow P1 bjuder på, men vad händer i Studio 1?
Ja, i Studio 1 så följer vi upp den rapport som regeringen presenterar faktiskt just i detta nu angående svenska straffskalor. Det handlar om betydligt hårdare påföljder för vissa vålds- och sexbrott och dubbla straff för gängkriminella. Är hårdare och längre straff svaret på allt är frågan vi ställer. En månad sedan har gått sedan den svenska kardinalen Anders Arborelius var med och utsåg den nye påven. Hur var det och hur känner han för det idag? Studio 1s Lasse Johansson har gjort en längre intervju med Arborelius. Och så går det tungt för Tidöpartierna enligt den viktiga partisympatimätningen som Statistiska centralbyrån presenterade idag. Vad i regeringens politik verkar inte falla i god jord hos väljarna? Och så ska vi prata om att det snart är slutsnusat för skolpersonal i Kungsbacka, i alla fall på arbetstid. I Studio 1 klockan 16.02 med Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans Naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag klockan 17:50.
De är väldigt pigga de här rackarna idag.
Ja verkligen, det plaskar väldigt mycket här.
Våren är aspens tid. Det är då de simmar upp i åar för att leka. Men i vilka åar leker de? Och var håller de till annars?
Det är en ny liten doldis i fiskvärlden kan man säga. Det har inte forskat så mycket på aspen.
Nu pågår ett arbete som ska kasta ljus över deras hemliga liv. Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Varenius. Ja, trots att aspen är Sveriges största karpfisk vet vi relativt lite om var de håller till någonstans. Men nu pågår ett samarbete mellan regioner, kommuner, Upplandsstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där man märker aspar för att få en bättre bild av deras rörelsemönster i och kring Mälaren. En av metoderna är att ge dem små chip för att se var de leker och om de återvänder till samma plats år efter år. Jag följde med en morgon i mitten på april för att se på när asparna skulle märkas. Solen har precis börjat värma inne i centrala Uppsala. Morgonrusningen blandas med bruset från Fyrisån som faller från Islandsfallet. Vid en fisktrappa vid Islandsfallet står Johan Persson och Per Stolpe från Upplandsstiftelsen. Idag ser det ut att bli goda förutsättningar för att kunna fånga och märka asp. De har tidigare under morgonen lagt ut en ryscha framför utgången på fisktrappan och håller nu på att vittja den.
Jag tror att du får slakta ordentligt så får vi lyfta den ändå.
Jag kommer inte längre där. Jag sätter upp kran.
Ja.
Men vad är egentligen en asp? Jo, det är som sagt en karpfisk, släkt med mörten och braxen, och är karaktäristisk med sitt tydliga underbett. Och så kan de bli rätt så stora, berättar Johan Persson.
Ja, men kan bli uppemot 10 kilo och ungefär en meter lång. Så att det är en ganska rejäl stor fisk. Och skillnaden mot släktingarna, braxen och mört, är ju att den är en rovfisk. Och det är därför den blir så stor. Så att väldigt fort så går den över på fiskdiet.
Den delar namn med trädet asp. Och det tros att fisken har fått sitt namn efter just trädet. Det skulle då ha att göra med att trädets grågröna bark liknar fiskens fjäll i färgen. Johan och Per lyfter försiktigt upp ryschan för att se om de har fått någon fångst. Och det har de, med besked. Hela 12 aspar med den där grågröna färgen och lite röda fläckar strödd över kroppen. Fjällen glittrar i morgonljuset. Först ska fiskarna vägas och mätas.
Ja, ja då är det vi då. Den är blöt.
Då ska jag ta och nollställa vågen här.
Johan förbereder med att plocka upp en stor väska, blöta den och ställa vågen.
Då var det gjort. Kan du komma med en fisk från sumpen, Per?
Ja. Per tar upp en extra stor asp.
Där
kom den.
Där är en rejäl fisk. Ser ut att vara en hona.
Just det, hur ser man skillnad på han och hona?
Jag ska kolla alldeles strax. 5,90, det är faktiskt dagens största och säsongens största tillika. Jo, om man känner försiktigt på gässan här så känner man att den är ju helt slät. Och det är en typisk hona.
Ja, pannan är slät. Hos hanen skulle pannan istället ha varit lite sträv mot fingertopparna.
Nu när den inte har lekt så är det ju väldigt tydligt att den här är full med rom. Ska ta en längd på den här också. Det här är ju en otroligt magnifik fisk. Som är prick 80 cm lång.
Det är också längdrekord, ja.
Ja, det är det för i år. Då ska vi kolla, då har jag en handavläsare. Så ska vi se om vi har märkt den här fisken tidigare. Nej, det hade vi inte. Det är det som är finessen med den här typen av märkningar med passiva sändare. Att vi, när vi fångar dem igen, om vi fångar dem själva och kan köra med handavläsare eller om de passerar någon av våra antenner, så kan vi ju få uppgift om precis vilken individ det är. Så vi vet ju att den här fisken då till exempel kanske vi märkte för 3 år sedan och då var den si och så lång. Så vi får ju liksom uppgifter om både hur de tillväxer i längd och i vikt. Men den här var inte märkt, så att då ska vi skjuta in ett litet stift.
Jag vänder på den då. Så du kommer på.
Johan plockar upp stiftet, stort som ett riskorn. Den har en unik kod som är lite som ett personnummer för fisken. Han skjuter in den i den nedre delen av buken.
Klick, säger det. Gjort på nolltid. Och så läser jag av här. Den heter, här har vi en ny serie som heter FA73.
Processen går snabbt och de har även fått tillbaka en stor andel av fiskarna de märkt.
När allt är klart släpps aspen tillbaks ut i fyrisåningen. Den simmar nu iväg på jakt efter en bra plats att lägga sina ägg. Trots läget mitt i stan tycker aspen om att leka här. Liksom laxfiskar vill aspen ha grunt och strömt vatten för sin lek. Men själva leken är väldigt annorlunda.
Ja, till skillnad från till exempel laxöring som gräver ner rommen. De viftar ju med skärten och får ner rommen under gruset så att det ligger skyddat. Aspen har inte alls det beteendet, utan honan och hannen är bredvid varann i fria vattenmassan och släpper mjölk och rom samtidigt. Och när rommen och mjölken blandas så blir den jätteklibbig. Så att när romkornen driver ner och till slut fastnar på något underlag, det kan vara en sten eller en gren eller mossa eller till och med en cykel, så fastnar det. Så att det blir superklibbig rom och den fastnar och så sitter den där till dess att fisken kläcks då.
Här i Uppsalaområdet är mellan 15 och 25 april den absolut bästa tiden för leken. Och det verkar som att dagarnas längd visar när det är dags att simma upp och leka.
Alltså det vi tror är ju att dagslängden är väldigt viktig. Får vi samma temperaturförhållanden i mars som i mitten på mars som i mitten på april så triggar inte det igång någon lek, utan de väntar till det har blivit ungefär lagom tid på året. Och sen är det ju solklart så att stigande temperaturer drar igång lekaktiviteten.
Hur räknar du upp, Johan?
3,56.
3,56. Snille på matte. Ja. Det är det man är när man har räknat rätt.
Man är ju universitetsutbildad. Alltså.
Ja.
Hona. Märkningen av asparna visar att fiskarna återvänder till samma lekplatser år efter år.
Genom att märka fisk på det sättet så kunde vi konstatera att merparten av fisken går ju tillbaka till samma lekplats år efter år. Vilket ju är inte jätteovanligt i fisksammanhang, utan det finns något som kallas för ett homing-beteende, alltså att de går tillbaka till den plats där de är födda. Men det var ju en väldigt viktig upptäckt.
Han var också en fin pjäs.
4,74.
Ja.
Hona.
När leken är klar och äggen är lagda på någon sten eller en gammal cykel, vart tar fiskarna vägen då? SLU har sedan 4 år tillbaka också märkt aspar för att ta reda på hur de rör sig i Mälaren under resten av året. Jag tog och pratade med Daniel Palm, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU Umeå.
Det vi vill studera är ju att se vilka delområden av Mälaren som respektive lekpopulation nyttjar då. För vi vet idag inte om asparna som reproducerar sig i vattendragen som rinner in i, ska man säga, Uppsalaområdet, om de asparna nyttjar de hela Mälaren, både östra och västra, eller är de huvudsak lokaliserade till östra delen av Mälaren. Och likaså då asparna som reproducerar sig i Svartån, Västerås, Sagån, Kolbäcksån, nyttjar de huvudsakligen västra delen av Mälaren eller rör de sig också längre österut. Då är det en sändare som är ungefär stor som ett halvt lillfinger, kan man säga. En plastkapsel då, som innehåller ett batteri och ändå en sändarenhet.
De gör ett litet snitt i buken där de lägger in sändaren och syr sedan igen. Under processen är fisken sövd och väcks upp efter operationen. De kollar så att fisken är okej och ger den tid att återhämta sig innan den släpps tillbaka ut i vattnet. Denna märkning används på andra fiskarter och de har alla betett sig som vanligt igen något dygn efter märkningen. Sändarna kan även registrera på vilket vattendjup som asp håller till i och vad det är för vattentemperatur.
Och sen ger de här sändarna också oss information om vilka temperaturer som de här asparna nyttjar när de är ute i Mälaren. Då undviker de varma temperaturer eller uppsöker de kyligt vatten. Sen får vi också information om vilka djup de nyttjar av i Mälaren då. vad ska man säga, uppträder ofta väldigt nära ytan eller de håller sig djupare nere i vattenkolumnen. Och tillsammans med det här kopplar vi det också till fiskarnas aktivitet som vi också får information på då. När de vilar och när de jagar. På det sättet då får vi en bättre förståelse av asparna, hur de beter sig, vilka krav de har på sin miljö och hur det här då kan förändras. Givet då att vi får en förändrad temperaturbild i Mälaren då, redan idag men även då framöver.
Resultaten de fått hittills visar att de både rör sig snabbt och långt.
Men de resultaten vi har sett då när vi började jobba med de här asparna i Fyrisån och Örsån och en ån som rinner då in i Mälaren vid Uppsala trakten, det är ju att de här rör sig väldigt långt och ut i huvudmälaren. Och det var väl någonting man hade lite gissningar om förut. Men man trodde kanske att aspen huvudsak höll sig i närområdet till där den leker då. Men våra studier visar att stort sett alla aspar, när de har avslutat sin lek, så vandrar de väldigt fort ut i huvudmälaren. Och asparna då från Uppsala vattendragen då, de har vi sett att de utnyttjar i stort sett hela östra Mälaren kan man säga. Och vi har några enstaka individer då som har rört sig betydligt längre västerut då. Men det här som sagt är en pågående projekt och allt eftersom vi utökar märkningen och får en bättre upplösning av Mälaren så tror jag att vi kommer få en bättre bild av hur det här ser ut i sin helhet då. Och på sista åren har vi då inkluderat aspar som vi har märkt i de västra biflödena då. Och de kommer ge oss mer information om hur den gruppen av fiskar rör sig då.
Informationen om hur aspen lever är värdefull, speciellt då aspen under många år varit missgynnad. De senaste 50 åren har aspen minskat i antal och finns i ett begränsat utbredningsområde i Mälaren, Hjälmaren och Värnen. Orsaken är bland annat att vi har förstört lekplatser eller blockerat vägarna dit. Det som gör aspen särskilt känslig är att den leker först efter ett antal år.
Det här är ju en fiskart som blir väldigt gammal. Och för att en asp ska kunna göra det den ska göra i livet, kläckas, växa upp och utvecklas till en könsmogen individ och kunna bidra till nästa generation, så måste den få leva under många, många år. Det finns ju en uppfattning generellt i samhället att fiskar är ganska kortlivade och lever bara ett antal år och korta generationstider. Men vi har många fiskarter i landet som blir väldigt gamla och den data vi har hittills visar att vi har aspar som simmar runt i Mälaren som är uppåt 30 år gamla då, och fortfarande har då spelar en viktig roll för de kommande generationerna. Så att de här individerna behöver ju undgå faror, undgå mänsklig störning under väldigt lång tid för att de här populationerna ska kunna bestå.
Här i Fyrisån var det bara ett tiotal år sedan som asparna inte lekte in i staden, säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen.
Nej, det stämmer. Vi har ju haft ett fall i Uppsala som har förhindrat fiskvandring i över 150 år. Och därför har ju Uppsala kommun byggt en fiskväg som funkar jättebra. Och nu går det upp massor med fisk, inte bara asp utan även andra arter som abborre, gädda, mörtbraxen och så vidare.
Och hur snabbt gick det innan aspen började komma upp där igen och leka?
Ja, vi var ju alltså ganska säkra på att det inte skulle komma någon asp av sig självt, utan vi hade ju tänkt att vi skulle flytta befruktad rom som sitter på stenar eller grenar eller mossor. Men det visade sig att aspen gick upp direkt. Och det kunde vi konstatera genom att samla in rom i centrala Uppsala på strömsträckorna. Och skicka på DNA-analys så att den återetablerar sig själv i centrala Uppsala. Vilket är helt fantastiskt.
Fisktrappor är bara en åtgärd som gjort att det nu går bättre för aspen. Och som ökar i antal, berättar Daniel Palm på SLU.
Nu med ökad kunskap och framförallt då att vi har ett större intresse och många olika typer av restaureringsprojekt som rullar då med att återställa möjligheter för asparna att vandra förbi hinder. Återställning av våtmarker, så ser vi en positiv utveckling, och vi ser inte att det är bestånd som försvinner, utan att den personal som är ute och inventerar om asparna har lekt på olika lekplatser då ser jag att det kontinuerligt läggs ny rom på dem år efter år då. Så att även om vi inte har hårda data på exakt hur populationen växer, så är ändå vi har en känsla av att det går bra. Men en sån utveckling kan ju snabbt förändras om vi börjar utnyttja landskapet på annat sätt, eller att vi får en drastiskt förändrad avrinningssituation, eller att temperaturerna i vattendragen stiger ännu mer än vad de har gjort hittills.
Nu håller Daniel Palm och SLU på att studera om det kan finnas olika populationer av asp i Mälaren.
Och där ser vi att populationerna i östra Mälaren är väldigt olika de i västra Mälaren. Så det finns en tydlig populationsstruktur, och det visar också att de här asparna är väldigt trogna sitt hemmavatten, att de simmar tillbaka och reproducerar sig i vattendragen där de en gång kläcktes som yngel. Precis som mönsterna vi ser hos till exempel öring och lax då.
Han menar att det här är intressant kunskap, eftersom det ytterligare pekar på att beteendet att återvända till samma vattendrag som de föddes är mer utbredd hos fiskar än vi tidigare trott.
Men sen är det också viktigt att förstå att i och med att de här fiskarna är knutna till sina hemmavatten, så blir det väldigt viktigt hur man sköter de vattendragen, hur man skyddar dem mot ingrepp eller hur man återställer dem och så vidare. För gynnar man ett vattendrag där aspen leker, så gynnar man den populationen specifikt och inte asparna generellt. Utan det är specifika enheter, populationsenheter man jobbar med.
Hona.
Hona.
Och den är prick 70.
70.
Vid Fyresån har Johan Persson, Per Stolpe från Upplandsstiftelsen, märkt, vägt och mätt sin sista asp för den här morgonen.
Fredrik Anders 61. Nu släpper vi tillbaka den här.
Ja, 61.
Jaha, bra där. Det där gjorde vi bra tycker jag.
Vi får se hur många nya aspar som kommer upp här nästa år. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Varenius.
På nationaldagen i P1 om kampen för säkrare kemikalier.
Vi måste ha sätt att kunna avgifta. Och här har vi ett problem idag.
Hur Sveriges EU-kommissionär Jessica Rosvall vill förändra EUs kemikalielagar.
Vi måste kunna både se till att vi har ett högt miljöskydd, högt skydd för människors hälsa, men också se till att vi har en stark industri här i Europa.
Om man skulle tillverka bilar på det viset, nämligen att men vi kör ut och ser om bromsarna håller. Och sen när bromsarna inte håller, då åtgärdar vi dem på något vis. Va? Istället så borde man ju vara på det klara med från början innan man introducerar en molekyl på marknaden.
Hör del 2 av Det osynliga arvet i P1, 6 juni klockan 16.03.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Om ett Sverige i förändring, det handlar dokumentärfilmen Efter sagolandet. Och i P1 Kultur om en halvtimme så intervjuas regissören Kirsi Nevanti. Men nu är klockan 12:30.
Här är lunchekot.
NATO-länder går samman och köper stridsfordon 90.
Ja, det handlar om flera hundratals stridsfordon.
Oförändrad inflationstakt kan öppna för räntesänkning. Och så ska det handla om mordet på Mikael i Skärholmen. Hovrätten fastställer domen. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Men först berättar vi att regeringen föreslår skärpta straff för bland annat gängkriminella som begår brott. Utredningen som gjorts av rikspolischef Petra Lund överlämnades till justitieminister Gunnar Strömmer för en liten stund sedan. Och på plats vid presskonferensen är vår politikreporter Ivan Garcia. Ja, Ivan, först och främst då, vad vill utredaren?
Alltså, utredningen i stort innebär en skärpning av straffskalorna när det gäller de grövsta brott. Totalt handlar det om hårdare straff för ett 50-tal brott. Man vill höja maximistraffet för till exempel synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt mot barn. De saker som kanske sticker ut i den här utredningen är att man vill att straffet för gängrelaterade brott ska fördubblas. Det vill säga att så som man gör i Danmark och som flera politiker och regeringen har velat ha. Att en person till exempel som dödar någon på uppdrag av en kriminell organisation och domstolen bedömer att straffet borde bli 12 års fängelse så blir det 24 år istället. Den här fördubblingen ska också gälla skjutningar och sprängningar även om de inte har att göra med organiserad brottslighet. Och det andra som sticker ut här i den här utredningen är att personer som begår flera brott kan få livstid även om de enskilda brotten inte har livstid på straffskalan. Och det är nytt i svensk kriminalpolitik, tror jag.
Mm. Och så vad kan tänkas orsaka kritik här?
Alltså det som blir ämne för debatt är dels vad kommer det här att göra för skillnad när det gäller brottslighet? Kommer det verkligen att avskräcka folk från att begå grova brott? Det andra är, kommer kriminalvården att kunna hantera fler dömda? Utredningen säger att de här ändringarna kommer att ge 16 000 fler fängelseår per år. Och för kriminalvården betyder detta en kostnad på drygt 16 miljarder per år. Så kommer kriminalvården att kunna hantera detta. Och inte minst kommer frågan om unga människor att debatteras. Ska man spärra in 15-åringar i sig 20-30 år när de begår brott som har anknytning till kriminella nätverk?
Och så slutligen då, när kan det här bli verklighet?
Alltså förslaget är att de här nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2028.
Tack så mycket, Ivan Garcia, vår politikreporter. Då ska det handla om det uppmärksammade mordet på Mikael i Skärholmen som sköts till döds i en gångtunnel inför sin son förra året. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och en 19-årig man döms till 14 års fängelse. Och med oss direkt från Svea hovrätt, Kristin Holmberg, kriminalreporter på Ekot. Ja, Kristin, hur motiverar hovrätten det här?
Ja, 19-åringen som var 17 vid mordet har i hovrätten lämnat en helt ny berättelse om hur det här gick till. Han sa att han höll i vapnet och att skott avlossades, men förklarade det genom att det var en olyckshändelse. Och det här har hovrätten avfärdat, för man kan inte kunna se att det finns någon rimlig förklaring till varför han först i hovrätten säger att det var en olyckshändelse och att åklagaren har motbevisat honom. Försvaret har ju hävdat att de här skotten gick av en olycka under ett slags handgemäng efter att Mikael varit aggressiv och konfronterat den här gärningspersonen. Men hovrätten ser det som uteslutet att skotten avfyrats av misstag.
Så har de klarlagt vad det var som hände på morddagen i april förra året?
Ja, på så sätt som genom en rekonstruktion som har gjorts av polis och åklagare inför hovrättsförhandlingen som har varit i tunneln i Skärholmen. Och där har man kommit fram till att det var de här tre skotten som avlossades och att skotten har skjutits i två omgångar med en viss kortare tid emellan. Och det här har ju åklagaren pratat om, att det första skottet var ett varningsskott och att de andra två sen skedde för att Mikael inte gick därifrån. Och man har dessutom behövt trycka in avtryckaren på det här vapnet för att kunna skjuta igen. Och hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att det är ställt utom rimligt tvivel att den 19-åriga mannen har gjort sig skyldig till mord.
Och vad säger försvaret nu?
Ja, de hävdar ju att det inte gick till på det här sättet, att alla tre skotten, de gick av vid ett och samma tillfälle under den här olyckan. Och de kommer redan nu, har de sagt, de har bestämt sig för att överklaga till högsta domstolen. Ifall HD väljer att ta upp det eller inte, det får vi se. Det krävs ett prövningstillstånd för att de helt enkelt ska ta upp det där.
Det säger kriminalreporter Kristin Holmberg. Sverige säljer fler stridsfordon 90. I samband med NATO-mötet i Bryssel idag skriver försvarsminister Pål Jonsson under en avsiktsförklaring med Norge, Finland och Litauen. Och det är en stor beställning enligt försvarsministern.
Ja, det handlar om flera hundratals stridsfordon och sen så finns det då möjlighet att göra avrop på de här avtalen då, så att det är en stor volymökning av CV90.
Avtalet innebär större samordning mellan länderna där man kommer använda samma kaliber och samma ammunition. Det innebär dels att Sverige kan jobba tillsammans med de länderna på ett enklare sätt, det man kallar för militär interoperabilitet. Och det betyder också större upphandlingar till lägre priser och att man kan dela på utvecklingskostnader i framtiden.
Så det är ett viktigt sätt för oss att göra större gemensamma upphandlingar. Då kan vi lägga längre och större beställningar på industrin och att de också kan öka sin produktionsförmåga. Och vi jobbar med standardisering som är jätteviktigt.
Samtidigt är stridsfordon 90 en viktig del i Sveriges militära stöd till Ukraina. Hittills har regeringen stöttat landet med 90 sådana fordon. På frågan om stödet till Ukraina kan hämmas av att andra NATO-länder jagar samma stridsfordon svarar Pål Jonsson så här.
Det brukar gå till exempel en vagn till Danmark, en till Nederländerna, en till Sverige och en till Ukraina. Så vi har den typen av blixtlåslösningar för att vi ska kunna svara upp mot de ukrainska behoven men också mot våra allierades behov.
Så det innebär inte färre CV90 till Ukraina?
Det innebär framförallt en större produktionsförmåga och vi hittar lösningar som också svarar upp för de alla allierades men också Ukrainas behov.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
NATOs försvarsministrar är just nu samlade på högkvarteret i Bryssel. Det är det sista mötet före det stora toppmötet i Haag om några veckor. Och idag ska man klubba nya mål för alla medlemsländer om hur de ska stärka försvaret de kommande åren. Ett historiskt beslut menar generalsekreteraren Mark Rutte.
And today is really key because we will decide on the capability targets. This is historic.
Och med oss direkt från högkvarteret i Bryssel, korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, historiska mål för varje NATO-land, säger Rutte. Vad innebär det?
Ja, det innebär att Sverige och de andra NATO-länderna får konkreta förmågemål, som man säger, som de då ska uppnå. Och det handlar om hur många soldater man ska ha, hur många fartyg, hur många stridsflyg och så vidare. Sen exakt hur de här målen ser ut, det är inte offentligt, det vet vi inte. Men generellt så handlar det framförallt om mer luftvärn, satsningar på missiler med längre räckvidd. Det handlar om logistik så att man kan flytta då militärfordon, vapen, soldater mellan och inom NATO-länderna. Och sen är ju en del av de här målen ganska kortsiktiga, andra sträcker sig många år, upp till 19 år framåt i tiden.
Vad kommer det här att kosta?
Ja, det blir den nästa stora frågan som man då ska besluta om på det här stora toppmötet inom NATO om några veckor, där man då ska sätta ett nytt investeringsmål. Och det som väntas där, det är 5% av BNP. Idag har ju NATO-länderna målet att alla ska lägga minst 2% av sin BNP på försvar. Det här ska öka troligtvis till 3,5% och sen ska man lägga ytterligare 1,5% av sin BNP på saker som kan kopplas till försvar. Det kan vara civilt försvar, stöd till Ukraina, infrastruktur med mera. Och då kommer man upp då till 5% och det är ju precis det som USA och Donald Trump har krävt. Och vi hörde också från den amerikanska ministern, försvarsminister Pete Hegseth här på mötet, att det är vad amerikanerna förväntar sig. Vi kan ju lyssna på vad han sa här tidigare.
To be an alliance you got to be more than flags, you got to be formations, you got to be more than conferences, you need to be combat ready capabilities. So we're here to continue the work that President Trump started, which is a commitment to 5% defense spending across this alliance, which we think will happen, which we think has to happen.
Och han säger ju här att NATO måste vara mer än bara flaggor och konferenser. Man måste ha verkliga militära förmågor och då måste vi komma upp till 5%.
Men är alla med på det här?
Ja, det här 5%-målet är ju det som alla förväntar sig, även om det inte är spikat än. Sen så finns det visst motstånd, framförallt i sydeuropeiska länder. De ligger ju idag långt under dagens mål på 2% flera av dem, och de vill också ha mer tid på sig. Man har pratat om att man ska nå det här målet 5% till 2030 eller 2032, och de vill ha så mycket tid som möjligt. Sen har vi ju andra NATO-länder som tvärtom tycker att det här är för lite och det är för sent. Och framförallt då de baltiska länderna som verkligen känner av hotet från Ryssland. Och vi kan ju till exempel höra på Litauens minister Dovile Sakaliene vad hon säger.
It's not serious. I mean, is it really that difficult to understand that it doesn't really matter how much you invest if it is too late? For a cancer patient, it's not really important if he will get treatment in 2 years or in 3 years if he's going to be dead. He has to get that treatment right now.
Och Litauens minister, hon pekar dels på underrättelserapporter som är gällande att Ryssland skulle kunna testa NATOs försvar, som man säger, inom några år. Och då är 2030 för sent, tycker hon. Och hon jämför också med cancerpatienter, att en sån patient kan inte vänta flera år på behandling, för då hinner man dö.
Säger Andreas Liljeheden, med oss direkt från Bryssel. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna fortsätter att öka och är nu nära 13 procentenheter. Det visar SCBs partisympatimätning. Karin Enström är partisekreterare för Moderaterna, som är ett av partierna som går bakåt.
Ja, det är långt till valet, och vi ser ju nu, inte minst i många av våra grannländer, att opinionen kan ändra sig väldigt snabbt.
Ja, de rödgröna partiernas försprång över Tidöpartierna ökar jämfört med förra årets mätning. Såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna backar med 1,5 procentenheter vardera, och partierna får 18,3 respektive 18%. Fredrik Lindahl är biträdande partisekreterare för Sverigedemokraterna.
Det är väl det som man ändå får, om man ska itka någon form av självkritik, att vi behöver vara bättre på att ändå påvisa att det är ändå Socialdemokraterna som har orsakat många av de här problemen som vi står inför för idag.
Såväl Kristdemokraterna som Liberalerna ligger kvar under riksdagsspärren. Men medan KD ökar till 3,4% sjunker Liberalerna ytterligare, nu till 2,8%. Men partisekreterare Simona Moamsson är inte orolig.
Vi väljer just nu en ny partiledare, en ny lagkapten för vårt lag, som jag tror kommer komma in med raketbränsle.
De rödgröna partierna har alltså tillsammans vind i seglen med 55,3% mot Tidöpartiernas 42,5%. Socialdemokraterna ökar sedan förra mätningen, men inom felmarginalen, och partiet ligger på 36,2%. Partisekreterare Tobias Baudin.
Och det tycker jag är tydligt, att svenska folket tycker att Sverige går åt fel håll nu, om man vill ha en ny riktning för Sverige.
Vänsterpartiet går bakåt till 7,1%, medan Centerpartiet, som nyss bytte partiledare, ökar till 5,5%. Ökar gör också Miljöpartiet, som med 6,5% får sin högsta siffra sedan våren 2015. Men hur ser då möjligheterna ut för oppositionen att kunna samarbeta om det skulle bli maktskifte, när partierna drar åt olika håll i viktiga frågor? Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing.
Vi ska göra den bästa valrörelsen någonsin nu, och så får vi ta det när det kommer.
Reportrar var Katarina Helmersson och Karin Runeblom. Och med oss nu i studion är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Ja, Fredrik, vilka har störst anledning att vara orolig efter den här mätningen?
Ja, men man får väl säga att mest bekymmersam är väl den här mätningen kanske för Moderaterna. De backar själva, och de leder också en regering som har ett stort underläge i opinionen jämfört med de rödgröna. Även om vi skulle räkna bort Centern, så har de rödgröna en tydlig ledning. Sittande regeringar brukar ju tappa, sen är det här en svår period att leda Sverige med både gängkriminalitet, krig i omvärlden och svag ekonomi. Och vi ser i andra mätningar att regeringen åtminstone hittills har fått ganska svaga betyg för det arbetet. Moderaterna är förstås medvetna om att det ser mörkt ut i opinionen och försöker möta det nu med en slags kampanj mot Socialdemokraterna och den politik som Socialdemokraterna har klubbat på sin kongress. Men sen när det gäller partier med problem, så har vi ju förstås inte minst Kristdemokraterna och Liberalerna, som har långvarigt svaga siffror under 4%-spärren.
Så Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är ju framför allt de partier som backar. Varför är det så?
Ja, Moderaterna pratade vi om. När det gäller Sverigedemokraterna så ska man komma ihåg att SCB nu jämför med perioden före EU-valet, alltså för ett år sedan. Då låg Sverigedemokraterna högt. Det är inte förvånande att de minskar i den här mätningen mot bakgrund av det. Men själva siffran på 18% är väl överraskande låg. Vänsterpartiet deltog i en EU-valrörelse för ett år sedan i medvind. Det har nu bytts mot en period där de många gånger tvingats hantera anklagelser om antisemitism och olämpliga uttalanden från aktiva inom partiet. Det blockerar för Vänsterpartiet och är det svårare för dem att få prata om sin politik.
Så står de här siffrorna sig till valet, tror du?
Nej, det är något man kan vara säker på, så är det väl att det kommer hända mycket i opinionen. Det är långt till valet. Få människor går och tänker på val just nu. Det dröjer ända till nästa sommar eller höst. Dessutom så kan mycket hända i omvärlden som vi inte känner till nu.
Tack så mycket för det, säger vi till Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och lite senare i sändningen så berättar vi om att Björn Ulvaeus tar hjälp av AI till sin nya musikal. Men först om inflationen. För priserna ökade inte lika mycket som väntat i maj och det bäddar för att Riksbanken sänker räntan i juni. Det tror flera ekonomer, däribland Robert Bergqvist som är seniorekonom på banken SEB.
Det var en positiv överraskning och detta då i kombination med annan data. Vi har ju en ganska trög ekonomi också tillväxtmässigt då. Så öppnar ju det dörren helt nu för att Riksbanken ska sänka räntan när de annonserar beslutet den 18 juni.
I maj så ökade priserna med 2,3% i snitt jämfört med samma period i fjol. Och därmed så är inflationstakten oförändrad och alltså på samma nivå som i april. Det här var lägre än väntat. Om 2 veckor så är det dags för Riksbanken att komma med sitt nästa räntebeslut. Frågan är då om räntan sänks. Och här är experterna oeniga. Storbanken Nordea tror inte det, men uppger i en kommentar att sannolikheten för en sänkning nu ändå har ökat i och med dagens siffror. Däremot så är det flera andra storbanker som tror att Riksbanken kommer att sänka räntan. Robert Bergqvist på SEB igen.
Med tanke på det vi har fått ut i termer av data och inte minst dagens positiva inflationsdata så tycker jag att det blir nästan svårt för Riksbanken att inte sänka dagens ränta som vi har på 2,25% ner till 2%.
Och det är bara en sänkning du ser i korten eller vad ser du framför dig?
Ja, det beror ju väldigt mycket på vad som händer i vår omvärld, vad som händer med svenska kronan. Jag tror ju att inflationstrycket kommer att fortsätta att sjunka i Sverige. Och det gör ju att dörren fortsätter att stå öppen för att Riksbanken kan behöva gå vidare med ytterligare räntesänkningar. Men den första räntesänkningen, det tror jag vi kan räkna med, nu kommer då den 18 juni.
Reportrar var Filip Ramqvist och Viktor Jensen. Vinsten minskade med 28% för ICA Sverige under årets 4 första månader. Bakom vinstraset ligger pressade matpriser enligt ICA-gruppens vd Nina Jönsson.
Ja, men vi investerar att hålla priserna nere, att inte föra vidare alla prisökningar. Och nu är det oerhört viktigt att vi fortsätter med det. Och nu har ju kronkursen förbättrats något och vi har också fallande producentpriser, så att det är oerhört viktigt att både vi och leverantörerna investerar i att hålla priserna nere.
Matpriserna i Sverige fortsatte att öka under januari, februari och mars, men sjönk sen i april. Och en viktig förklaring är den stärkta kronan. Eftersom ungefär hälften av det som säljs i butikerna är importerat har inköpen blivit billigare. Och så här säger Nina Jönsson om läget just nu.
Det som man kan säga att det är positivt är att livsmedelspriserna gick ner i april 0,2. Så att det känns ju som att just nu förväntar vi inte några generella stora ökningar. Däremot förväntar vi oss att vi, liksom leverantörerna, fortsätter investera, att vi kan hålla priserna nere och följa med marknadsutvecklingen helt enkelt.
Men ICA-gruppens vd vågar inte spå hur matpriserna kommer att utvecklas längre fram.
Det går inte att säga vad som händer under hösten. Det är för långt dit. Det är för turbulent omvärldsläge för att kunna ge en prognos.
Reporter var Carl V. Andersson. Så börserna, Stockholmsbörsen har gått upp med 0,6%. Londonbörsen är uppe med 0,3% och Frankfurt uppe med 0,4%. En dollar handlas för 9 kronor och 58 öre på valutamarknaden. En euro kostar 10 kronor och 94 öre. EUs generaladvokat föreslår att Ungern ska fällas för sin kontroversiella HBTQI-lag som landets regering antog 2021. Utlåtandet väger tungt då domstolen i många fall följer generaladvokatens linje. Generaladvokaten anser att den ungerska HBTQI-lagen bryter mot grundläggande värderingar i EU.
Den så kallade anti-HBTQI-lagen som Ungerns parlament antog 2021 förbjuder att innehåll om homosexualitet och könsidentitet riktas till personer under 18 år. Det gäller skolundervisning, reklam, tv och till och med barnböcker. Regeringen i Budapest hävdar att lagen ska skydda barn, men kritiker, däribland EU-kommissionen, ser en medveten strategi för att marginalisera HBTQI-personer och begränsa yttrandefriheten. När lagen antogs i Ungern sa EU-kommissionens ordförande von der Leyen så här:
"The Hungarian bill is a shame. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles."
Därför tog kommissionen ärendet till EU-domstolen. Och nu har alltså domstolens generaladvokat Tamara Chapetta kommit med sitt yttrande. Och hon går helt på kommissionens linje. Hon menar att Ungerns lag bryter mot flera centrala delar av EUs regelverk. Generaladvokatens yttrande är inte bindande, men historiskt sett följer EU-domstolen advokatens linje i de flesta fallen. Nu går ärendet vidare för prövning i domstolen. Om EU-domstolen fäller Ungern ökar pressen på Orbáns regering ytterligare. Ungern har redan tidigare straffats på grund av brister i rättsstatens principer, bland annat fått delar av sina EU-medel frysta. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Musikern Björn Ulvaeus skriver på en ny musikal och tar då hjälp av AI. Det berättade den 80-åriga ABBA-legendaren när han igår framträdde på branschmässan South by Southwest i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus som en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen, men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mattsson, London.
Och nu Radiosporten med Mats Fagerström.
Tack för det, och vi börjar med fotboll. Det är brist på domare hos över hälften av landets fotbollsförbund enligt en kartläggning som P4 Västmanland har gjort.
Det är väldigt hög belastning på många. Och det här beror ju dels på att de är för få, men också för att matcherna är så väldigt koncentrerade kring helgerna.
Freddy Engström, domarutvecklare på Svenska fotbollsförbundet. Samtliga fotbollsförbund har i P4 Västmanlands kartläggning fått besvara en enkät där flera förbund uppger att deras distriktsdomare, som alltså dömer upp till division 4 för herrar och division 2 för damer, slits ut och skadas på grund av att de får döma för många matcher. Bristen kan också leda till att matcher får dömas av en domare när det egentligen ska vara 3.
Det vi ser är att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till ett mittemellanting. Då blir det väldigt mycket uppdrag, för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. Travsport till sist. Stig och Johansson, en av svensk travsports allra största, har drabbats av Alzheimer. Det berättar hans fru Karin på stiftelsen Alzheimer Lives hemsida. Stig H. diagnostiserades med Alzheimer för flera år sedan och har nyligen flyttat in på ett särskilt boende alldeles nära hemmet. Där stannar sporten för nu.
Det tackar vi för. Du har lyssnat på Lunchekot och producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Elisabeth Lidén och nu lämnar vi över till SMHI med land- och sjöväder.
God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Regn och skurar över norra Norrland drar sakta bort. Nu under eftermiddagen når nästa omgång med skurar in över Västra Götaland och fortsätter sedan sakta åt nordost över södra halvan av landet. Imorgon dominerar månen i södra landshalvan. Ett lågtryck med mer sammanhängande regn rör sig också upp över Götaland och under kvällen över Svealand. I Norrland kan solen visa sig mellan skurar. En gul varning för höga flöden gäller Korpån i Västerbottens län mellan Mevattnet och Storarksjön. Risken för gräsbrand är stor i skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland och Svealand och risken för gräsbrand är stor i delar av fjälltrakterna. Prognos till imorgon kväll, hela Götaland. Under eftermiddagen börjar regnskurar att leta sig in över västkusten och molnigheten ökar. Skurarna breder sedan ut sig över fastlandet. I natt 10-15 grader. Imorgon molnigt med skurar och ett mer sammanhängande regn rör sig också norrut. På dagen 12-17 grader. Under kvällen kan det klarna upp i Skåne och på Öland och Gotland. Men där då friska till hårda vindbyar. I övrigt sydvästlig eller sydlig vind, främst idag med friska vindbyar. Hela Svealand, i väster kanske någon skur, i övrigt en del sol. Under kvällen och natten breder moln och skurar ut sig från sydväst. I natt 8-13 grader. Imorgon fram på dagen 12-17 grader. Och mot kvällen kan det bli lite mer sammanhängande regn. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon sydlig vind. Hela södra Norrland. Växlande molnighet med lite sol. Men under kvällen och natten breder skurar och mer moln ut sig från sydväst. I natt 6-11 grader. Imorgon 13-18 grader. I de norra landskapen kan under eftermiddagen solen kanske kikar fram mellan skurarna. Sydvästlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande sydlig vind. Hela norra Norrland. Regnet fortsätter sakta åt nordost och följs av en del skurar, men också soliga stunder. I natt klart till halvklart, lokalt dis och 5-10 grader. I fjällen och norra Lappland lokalt ner mot noll. Imorgon först soligt, men molnigheten ökar söderifrån och det kan bli någon skur. Temperatur 13-18 grader, i norra kustlandet möjligen 20. I fjällen bara 10-15 grader och här passerar kraftigare skurar. Vind mellan syd och väst, dagtid med friska vindbyar, i natt tillfälligt svag växlande vind. Sjöväder, sikten. Tidvis regn med måttlig eller lokalt dålig sikt. På Bottniska viken till en början också risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat och Vänern. Omkring syd 5-10 meter per sekund. I natt 2-7 och tidvis växlande. Imorgon kväll på Kattegat väst 7-12. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 4-9. Imorgon förmiddag omkring sydväst 8-13. Södra till norra Östersjön. Mest omkring syd 3-8. Imorgon eftermiddag ökande 7-12. Och hela Bottniska viken. Omkring syd 6-11. I natt 3-8. Imorgon eftermiddag åter 6-11 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping och Gävle 16, Karlstad 13, Mora och Östersund 15, Sundsvall 18, Umeå 12, Vilhelmina 14, Luleå 10 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur på någorlunda plattland, 3 grader i Tännäs i Härjedalen. Och det avslutar från SMHI. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P1 Kultur och så här dagen före nationaldagen så bjuder vi på flera aktuella Sverigeskildrare. En ny dokumentärfilm, en skräckfilm med epadunk och förra seklets vardag snidad i trä i ny utställning. Jag heter Lisa Wall och vi börjar med en tolkning av Ted Ströms legendariska Sverigeresa.
Tät snö som gloppar i Mariabergets backar, hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran, flämtande ljus i Visby hamn. Det är då som det stora vemodet rullar in.
Amanda Bergman tolkade Vintersaga. Vi ska börja P1 Kultur idag med att titta närmare på åren 2019 till 2022. Det var händelserika år när världen lamslogs av pandemin. Skjutningarna i Sverige ökade. En Palmemördare pekades ut. Vi fick vår första kvinnliga statsminister. Och Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Var de här åren kanske till och med början på något nytt? Något som är vardag idag? Imorgon på nationaldagen så har filmen Efter sagolandet premiär på Folkets Bio. Det är regissören Kirsi Nevanti som har skapat ett annorlunda, lite drömskt verk där vardagen är huvudpersonen och vi vallas mellan braskande nyheter och får ramla in i olika svenska verkligheter. Så vad menade hon då med titeln Efter sagolandet?
Vilket är sagolandet? Sagolandet för mig som kommer från Finland, det är landet där fjärran bortom havet, dit man längtar och dit man vill flyga med sina vingar.
Vad är då efter sagolandet?
Efter sagolandet går att förstå på flera sätt, att man reser efter sagolandet. Eller att det är tidsperioden då sagolandet redan har ömsat skinn och blivit något annat. Eller håller på att bli något annat. Det är så jag skulle...
Är det en brytpunkt som du har filmat?
Det var i augusti 2019. Det var några skott i Malmö som dödade en nybliven mamma på öppen gata. Och dagarna efter så var det två unga kvinnor i Stockholm som också dödades i gängrelaterade mord. Mm. Så nog är det brytningstider. Det var ingenting som jag kände igen från mina årtionden i Sverige.
Men det var inte gängvåld som du valde att skildra i filmen?
Nej, det var inte det som var viktigt. Det finns ju en film från 1988 som heter just Sagolandet, Jan Troells underbara tidsskildring. Och den berättar ju om Sverige som Sverige var då, genom människors tankar och betraktelser. Mm. Och den filmen utgör ju en filmhistoriskt klangbotten för den här filmen som nu kommer och får premiär på nationaldagen.
Med anledning av den grova organiserade brottsligheten har ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving utlyst en nationell särskild händelse. Och exakt vad beslutet grundas i kan inte Christian Ljungberg som arbetar vid Nationellt mediecentrum svara på.
Vi skulle åka land och rike runt och träffa folk. Och vi skulle filma bara det som kändes intuitivt viktigt att filma. Vi planerade ju inte att nu ska vi filma på det temat och det temat och det temat. Utan det var väldigt organiskt tänk. jag ville inte bestämma på förhand något narrativ. Och filmen skulle inte heller driva en tes. Det var inte jag som skulle berätta hur Sverige är idag, utan det skulle vara de människorna som vi möter som skulle utifrån sin egen utgångspunkt berätta vad som är viktigt för dem. Och filmen blev någonting helt annat på grund av de turbulenta tider i omvärlden också som än vad jag hade önskat. Jag hade önskat en mera humoristisk film om det goda i livet eller vad som helst. Träffa folk i sin vardag. Men det var väldigt berörande att göra den här filmen. Och vi fick ju filma ganska länge under pandemin, vilket ju var väldigt, det var svårt.
En ny muterad variant av coronaviruset som nu har fått namnet Omikron. Virusvarianten upptäcktes först i Sydafrika och har därefter hittats i Botswana, Hongkong och Israel. Oron har varit stor bland EUs ledare att smittan ska sprida sig hit. Och i eftermiddags kom beskedet att ett första fall upptäckts i Europa.
Det är ju en berättelse om identitet och förlust och gemenskap. Om hur vi hänger samman även när världen förändras omkring oss. Det är så jag ser på det. Men sen vill jag ju inte bestämma hur andra ser på den här filmen. Den är ju tänkt som en, att den ska väcka tankar och fungera som ett filmiskt rum för reflektioner. Och det är så jag har sett att den funkar också. Den verkar liksom vara en terapeutisk film för en orolig tid.
Är det du vill att som ska hända efter filmen? Att vi ska prata om landet som vi bor i?
Nej, inte om landet, men åtminstone om oss själva. Alltså det är en väldigt osäker samtid som vi har. Turbulent. Det går ännu fortare nu i omvärlden. Åtminstone jag känner att det är ganska skönt att någonstans få ett samlat grepp om ens tankar och få ett tillfälle och inte bara oroa sig för de dagliga nyheterna utan också reflektera över sin samtid. Och jag hoppas, det vet jag ju inte, men jag hoppas och hela teamet bakom filmen hoppas, för det är ett ensemblearbete, att den skulle kunna bidra till reflektioner i rummet. Jag skulle säga att filmen är en motståndshandling mot klömskan på något vis. Jag tycker inte den hade kunnat visas i fjol ännu, även om den var färdig. För efter pandemin var vi väl väldigt trötta på just pandemin. Man ville bara klämma bort det, åtminstone jag.
Så det krävdes ett visst avstånd liksom, för att vi skulle kunna se det?
Jag tror det. Och så har jag hört folk också säga det.
Alltså jag skulle ju helst vilja bo kvar här och odla min trädgård och plocka svamp. Men som det är nu så försvinner ju det. Alltså glädjen över att bo här i Sölvesborg är ju i stort sett borta. Och jag har tänkt jättemycket nu sista halvåret på att jag faktiskt skulle vilja flytta härifrån. Att jag inte vill bo kvar i den här knasiga kommunen alltså.
Du börjar filmen med en svartruta och ett citat från Erik Gustav Geijer. Vad stort sker, det sker tyst. Vad vill du säga?
Det är ingen vanlig dokumentärfilm så tillvida att det skulle finnas ett par huvudpersoner, ett narrativ. Utan vad vi har gjort, det är en tidsskildring. Och jag upplevde att när jag råkade stöta på det här citatet, vad stort sker, det sker tyst, som just handlar om vardagar. Det här var i början på 1800-talet han skrev. Vi hinner inte ens alla gånger uppfatta vad det är som egentligen är på gång. Vi ska ju klara av våra vardagar. Det var det jag tänkte. De stora förändringarna, som någon sa, de kommer inte inprasslande i cellofan. Jag tänkte att det skulle underlätta för folk att läsa riktningen för filmen.
Du är inne lite grann på det här med att det är ingen vanlig film till så vid att det är inga huvudpersoner. Men går det att beskriva för lyssnarna, liksom, vad är det för en resa du tar tittarna med på? Var börjar det och var slutar det?
Jag skulle säga att det är som skotthåll i tiden i vår samtid. Vi möter människor i deras vardag Ja, gängvåldet som eskalerar, gängvåld. Politiska motsättningar som fördjupas. Och samtidigt så skakar pandemin om vardagen.